Här börjar Biohack. Ät rätt för just din kropp. Av Fredrik Paulun. Inläst av Fredrik Paulun. För HarperCollins Nordic. Till min familj. Helena, Sander, Holly, Adam och Dorian. Tack för att ni inspirerade mig att skriva den här boken. För att ni står ut med att jag skriver när helst andan faller på. Och för att ni ställer upp och provsmakar alla konstiga livsmedel jag släpar hem. Ibland känns det som att jag alltid befunnit mig i kostvärlden och på många sätt så stämmer det. Mina tidigaste minnen innehåller mat på olika sätt och det fanns alltid en medvetenhet kring maten i mitt hem. Min farmor var mycket noga med att det alltid skulle vara naturligt och det skulle vara smör istället för margarin och juice istället för läsk. Hon hade ju ingen utbildning eller vetenskapliga studier som stöttade hennes idéer, men det var sunt förnuft, en magkänsla som avgjorde. Även mina föräldrar brydde sig mycket om familjens kosthållning och det var mer en klassisk hälsoidé än den farmor kanske hade. Jag var till exempel först med mina klasskompisar med kikärtor och olivolja i maten och jag fick följa med till diverse hälsokostaffärer där den tidens hälsooriginal arbetade. Jag minns hur pappa tog med mig till Tuggis, en hälsokosthandlare vid Brommaplan i västra Stockholm. Precis som smeknamnet antyder, tuggade han ständigt på något. Och pappa trodde att det var något gryn av något slag som inte var tillagade, men allt var mycket hemlighetsfullt. När man frågade Tuggis varför en viss produkt var nyttig, fick man alltid standardsvaret: det är ju gott för hela organismen. Jag kan fortfarande förnimma doften av jordiga rotfrukter i dessa 70-talsaffärer och den dammiga känslan som uppstod när olika mjölsorter såldes i lösvikt. Och jag minns de enkla hyllorna i obehandlat trä. Och där fanns ibland ganska överraskande inslag. Som kanderade valnötter och salmiakgodiset lakrisal. Produkter som idag troligen inte skulle platsa i en hälsokostaffär. Men som fungerade som en stark motivator att besöka de här butikerna för en sockerälskande liten pojke som jag. Det var kanske tur att det fanns en sockerliberalism i hälsokostbutikerna. För det gjorde det lättare för mig att acceptera alla andra varor som mina föräldrar köpte med sig därifrån. En av de som var svårast att acceptera, det var faktiskt då tidens sojabiffar. De såg ut ungefär som tjocka disktrasor med rundade hörn och strukturen var ungefär densamma. När man skar sig en bit behövde man tugga på den 20-30 gånger innan den föll sönder i munnen och kunde sväljas. Långt innan man tuggat klart försvann smaken och kvar var en fyrkant av smaklöst elände. Men innan aromämnena som tillverkarna hade smaksatt disktrasorna med försvann, förmodades man känna en smak av kyckling, kött, bacon eller fisk. Det var svårt att skilja sorterna åt vid en blindtest och allt smakade salt och syntetiskt. En annan intressant produkt i 70-talets hälsosortiment var veganska margariner med garanterat hög halt av ohälsosamma transfetter. Det skrevs givetvis inte ut i innehållsförteckningen, men produkterna var så onaturliga som de bara kunde vara och trots Tuggis löften om att vara välgörande för hela organismen hittade de sällan hem till oss. Mina föräldrar hade en inneboende instinkt om vad som var nyttigt och inte. Och den fungerar i de allra flesta fall. Till exempel så serverade de råris istället för vitt ris. Och fisk, det var på menyn minst 3 gånger i veckan. Rårörssocker, det var ett självklart alternativ till vitt socker. Och de frukter, bär och grönsaker som var i säsong, de köptes hem. De gånger jag övernattade hos kompisar, då fick jag uppleva exotiska frukostvanor som filmjölk med frostflakes. Eller rostat bröd med marmelad och O'boy chokladmjölk. Hemma hos oss, där serverar man havregrynsgröt med mjölk och honung. Eller kokt ägg med knäckemacka. En avgörande händelse i min uppväxt var när min mamma blev sjuk i MS 1975. När jag var 5 år. Och troligen eskalerade mina föräldrars intresse för nyttig mat då. Och jag minns att min far läste kostböcker om makrobiotik och andra alternativa läror. De försökte laga mat som skulle göra min mor friskare, men kunskapen hos experter och drabbade, den var låg på den tiden. Och det fanns mycket lite forskning kring hur en MS-drabbad person skulle äta. Idag är det en helt annan sak och det finns dessutom bromsmediciner. Men då såg jag MS-diagnosen som någonting mycket ödesmättat. Självklart präglade min mammas sjukdom mycket av min uppväxt och mina tonår. Och det är nog rättvist att säga att mitt grundmurade intresse för kost etablerades då. Senare har intresset tagit sig lite olika uttryck, beroende på vad jag själv befunnit mig i livet. Men nyfikenheten, den har alltid funnits där.